Fantastiskt att vara tillbaka efter en lång sommar. Även om vi har kanske stött på varandra och sett varandra lite här och där, en del av oss, så är det ju så. Sommaren är lite av försingring. Men nu är vi tillbaka. Och nu är vi laddade. Alla ser pigga och glada och solbrända ut, så det är bra. Jag tänker att vi står upp och så lyssnar vi till texten som vi har för predikan. Så läser vi den. Jag tror den kommer på skärm här också. Och jag läser från Jakobs brev, och jag har satt temat idag tro och liv. Det kommer att handla väldigt mycket om att minnas och hur man kan minnas. Så vi läser. Håll detta i minnet, mina kära bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. Ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er, och ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er och som förmår rädda ert liv. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd. Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader. Amen. Varsågoda och sitt ner. Håll detta i minnet, säger Jakob till att börja med. Och det är ju en konst, det vet vi, eller hur? Hur många kommer ihåg den 4/4/1968, upp med en hand nu? Vad hände den 4/4/1968? Det borde sitta i vårt kollektiva minne, tycker jag. Martin Luther King blev mördad den 4/4 i Memphis. Är det någon som kommer ihåg den 26/12/2004? Tsunamin. Är det någon som kommer ihåg den 11/9? Jag behöver inte ens säga året. 2011. Nej, 2001. Manhattan. Precis. Saker som vi har varit med om och som har satt, gjort stora intryck på oss, antingen negativt eller positivt, det sitter ju kvar. Vi behöver bara se de siffrorna. Så fort jag ser idag en bil med nummerplåten 911, så tänker jag alltid på tsunamin. Gjorde jag inte före det hade hänt. Aldrig. Vad sa jag? Ja, tsunami. Jag blandar här. Jag har för många grejer. Liksom, minnet är inte riktigt igång här. Jag försöker starta upp det. Det är liksom lite för mycket där inne. Ja, men exakt. Alltså så fort vi möter de här sakerna som påminner oss om det som en gång hände, där vi tog starka intryck, de sakerna, de finns kvar i oss. Och det är nästan så att sådana saker som har upprepats för oss om och om igen, som till exempel Manhattan eller när tornen rasade. Alltså det har vi sett så många gånger, och den dagen kommer troligtvis de flesta av oss ihåg vad vi gjorde precis den dagen. Därför att det var ett sånt starkt intryck. Och det visades för oss om och om igen, och det berörde så stora delar av världen. Även om det hände bara på Manhattan, så berörde det oss alla. Och vi kommer ihåg det. Det finns någon form av kollektivt minne i det. Och det här med att minnas, ja, det är faktiskt en konst om färdighet. Vi behöver hänga upp minnet på olika saker för att komma ihåg. Och det är det vi gör när vi lever våra liv. Vi minns olika datum och händelser därför att vi var där, eller vi var tillsammans med vänner, eller det där gjorde vi med familjen, eller det där hände på jobbet och det gjorde ett starkt intryck på oss, och så kommer vi ihåg det. Och Jakob, han säger det, vi ska hålla vissa saker i minnet. Problemet vi har idag är ju att vi behöver inte alltid komma ihåg. Det finns ju Wikipedia. Vi behöver bara komma ihåg att gå till Wikipedia. För kommer vi ihåg att vi ska dit och kolla, då får vi upp vårt digitala minne och så kan vi minnas igen. Jag frågade faktiskt Stefan precis för det här. Visst var det den 26/12/2004 som tsunamin var? Ja, han tittade på mig lite oförstående, men anade nog svaret, och så hittade vi det på Wikipedia eller någonstans där. Vi behöver inte längre komma ihåg på samma sätt, därför att vi har en digital omgivning som talar om för oss vad vi ska komma ihåg. Och det är nästan så att det är så mycket information så att våra egna minnen, de nästan lägger av ibland. Därför att det blir för fullt här. Så vi nöjer oss med att bevara det i det digitala. Och kanske är det ett problem också när det gäller våra liv. När det gäller vår tro, när det gäller att leva med och för varandra och för Herren. Därför att det finns saker som du och jag bär med oss som Kristi kropp. Som ett kollektivt minne som vi ska vårda och bära och leva i nu. Det är meningen. Och det är det Jakob skriver om. Att vi ska komma ihåg. Minnet har en fantastiskt viktig funktion. När sjukdom eller ålder sätter in mot våra minnen, då får vi vissa problem att klara av vardagen. Och när minnet helt rasar samman, då klarar vi inte vardagen längre. Så att det vi kommer ihåg, vänner, det formar vårt liv. Och det här vet varenda psykolog, varenda kurator, varenda själavårdare. Ja, egentligen varenda människa. Därför att minnet kan spöka, det kan orsaka sår och stora problem där jag finns just nu. Men det kan också stärka och lyfta och bära mig genom det jag står där jag står just nu. Håll detta i minnet. När folket, Israels folk pratar jag om då. När de räddades ur Egypten så förde Gud dem ut ur Egypten, ur ett slaveri, ur en fångenskap. Och så ut i öknen med dem. Och så uppenbarar han sig för folket. På ett sånt sätt att det ska sätta sig i deras minnen. Och han säger det tydligt till folket också. Att jag vill att ni ska komma ihåg. Lyssna bara vad han säger till folket när de är i öknen någonstans. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Hör ni vad jag hör här och läser? Att inpränta någonting i någon eller att lägga någonting på hjärtat, det är ett väldigt, väldigt starkt minne. För det som jag och du kommer ihåg med hjärtat, det sitter i din och min kropp. Det behöver ingen ens säga någonting om, eller du behöver knappt tänka tanken. Du behöver bara känna det som du kände den gången. Så vet du. Därför att du minns med hjärtat. Du minns med din själ, du minns med hela dig vad det här handlar om. Och det Gud säger är, du ska inpränta det här så tydligt så att ni kommer ihåg det i alla generationer framåt. Och det här upprepas på olika sätt i Gamla testamentet. Det Guds folk behöver komma ihåg därför att det formar deras liv nu. Så kom ihåg det, inpränta det, lägg det på ditt hjärta. Och på samma sätt säger Jakob det, att vi ödmjukt ska ta tillvara ordet som är vadå? Nerlagt i oss. Intressant va? Ordet är alltså nerlagt i oss som Guds barn, som Guds folk. Och när vi tar tillvara på det så bär det frukt. Det leder till liv. Det leder till någonting gott här och nu. Inte bara berättar om någonting som var en gång. Det är ingen sagor vi håller på med som kristna. Det är inte något som är nedskrivet i en gammal bok som vi ibland citerar ur, för att det är ju lite värdefull historik eller berättelser att ta vara på. Det är verklighet nu. Det hände en gång och det händer genom dig och mig. Genom det som Gud har lagt ner i ditt och i mitt hjärta. Så händer det igen. Därför när vi läser Bibelns ord så är Guds ande där. Och så inpräntar han om och om och om igen i våra hjärtan. Så att vi ska komma ihåg. Så att vi ska minnas nu. Vem det är som är våran skapare, herre, frälsare, räddare. Så att det påverkar mina val, mitt sätt att leva just nu. I liknelse om sådden är det ju intressant. Ni vet, såningsmannen som går ut för att så i Jesu liknelse. Så faller en del vid vägkanten. Och då kommer fåglarna och plockar bort det. Och Jesus säger, det är Satan som kommer och tar bort liksom det som på något sätt Guds ord försöker så ut. Och sen så faller en del i den tunna jorden, myllan. Och liksom det slår rot lite snabbt så där, men så fort solen börjar steka, så fort prövningarna kommer, så försvinner de. Eller är det tistlarna som kväver ordet? Och sen så kommer den goda jorden. Och då växer ordet upp och så bär det frukt. Och jag tänker så här. Det här med att Satan kommer, eller att världens begär och lockelser kväver, eller hårda prövningar liksom tar död på. Det handlar om att alla de här andra sakerna tar över. Så jag glömmer. Jag glömmer vem som är herre. Vem som har kontroll på livet. Och så faller det i glömska och så kommer allt detta upp och kväver och dödar. Och jag har glömt. Och så tänker jag, när det faller i den goda jorden, det är ju när mitt hjärta liksom tar emot. När mitt hjärta minns, när mitt hjärta låter ordet leva där. Och så får det mylla att växa i och det växer upp och det bär frukt. Det är liksom den goda jorden. Jag minns och jag låter mitt hjärta få minnas. Den som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt, skriver Lukas. Det kan ta tid att bära frukt, mina vänner. Jag har tittat på vårt äppelträd varenda dag i sommar. Inte alltid aktivt, det kan jag inte påstå. Jag har inte gått ut och pratat med äpplena. Så vad fina ni är, små äpplen. Men däremot har jag sett hur de växer och hur många faller till backen. Och det är först nu som vi egentligen kan börja äta ur trädet. Därför att nu är de någorlunda mogna och goda. Men de har ju vuxit där hela sommaren. Det har tagit tid. Det har varit en uthållig väntan innan vi kan börja plocka av äpplena och göra någonting av dem. Så är det också med ordet. Så är det med evangelium, glädjens budskap. Det måste få tid i ditt och mitt liv att växa, att gro, att få tid på sig att bära frukt. Och den tiden, den kan du och jag ge ordet. Det är ju det vi gör. Varför är ni här idag? Ja, ni är här därför att ni vill bli påminda om precis det jag talar om. Ni behöver, vi alla behöver höra Guds ord. Så att vi vet att ja, men det bär frukt. Det tar lite tid, men det kommer att bära frukt. Och Hebreerbrevets författare skriver så här. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra. Så att vi inte tappar kursen. Och det är precis det. Jag behöver höra om och om igen. Därför att jag fungerar så. Jag tror att vi alla gör det. När jag kommer ut utanför liksom helgedomen som jag vistas i en gudstjänst. När jag kommer utanför den här fantastiska gudstillbedjan som vi har tillsammans som Guds folk. När jag lever mitt liv i vardagen så tenderar hela min person att sakta men säkert vända sig mer och mer åt felaktigt håll och börja dras och gå i fel kurs. Därför att det finns så mycket som trycker på, som vill kväva, som vill ta över, som vill tala om för mig att det är annat som är viktigt. Så därför behöver jag om och om igen tillbaka till kärnan, tillbaka till centrum, tillbaka in mot ordet och bordet och fira nattvard. Därför att jag behöver bli påmind om vem det är som leder, vem det är som håller kursen åt mig, vem det är som sätter ut kursen åt mig. Och så lyssna, och så höra, och så gå och göra. Det fanns en författare som heter Charles Swindoll. Jag har inte läst om honom. Kanske någon annan av er har gjort det. Han hade en period i livet när det var jättetufft och mycket. Han hade alldeles för många saker han höll på med, och han var stressad. Och det här gick ut över familjen och barnen. Och den här författaren Charles, han sitter hemma en dag och så säger dottern, lilla dottern: pappa, jag har något jätteviktigt jag måste berätta för dig, men jag ska göra det fort. Och då slår det honom liksom: det här är ju hemskt, hon ska inte behöva prata fort för att jag ska hinna lyssna. Så han säger: men kära lilla vän, berätta för pappa du, men du behöver inte ta det fort, berätta långsamt. Då tittar de på pappa och så säger de: då får du lyssna långsamt. Tänker jag. Och jag tror att lyssnandets konst är jättesvår. Åtminstone är det för en sån som mig. Jag talar lite mer än jag lyssnar. Kanske mycket mer än jag lyssnar, ni som känner mig. Men jag försöker hela tiden lära mig att lyssna. Därför att jag inser och förstår att inte bara för att jag är skapad med två öron och en mun. Utan det ligger någonting gott och rätt i att höra och att lyssna. För när jag gör det aktivt så förstår jag någonting annat om någon annan. Och till och med om mig själv. När jag lyssnar, när jag hör. För att sen göra. Och jag tror att den uppmaning som Jakob ger oss är, den är helt riktig. Vi ska vara snara att höra. Och sena till att tala. Därför att i hörandet ligger just detta att få in. Att uppfatta att någonting slår rot i mig. Så att det sen kan bära frukt. Det jag talar kan också bära såklart frukt. Kanske i andra. Men kanske väldigt sällan i mig själv. Utan oftast är det jag hör som bär frukt i mitt eget liv. Och rådet är tydligt. Han kopplar samman hörandet och görandet. Och han gör det så tydligt när han tar bilden med spegeln. Jakob. När han säger en man går fram till en spegel och tittar sig i spegeln. Ja, men så där, det där är ju jag, just det. Och så går han därifrån och glömmer bort hur han ser ut. Kanske kan man tolka det så som jag gör det. Han glömmer bort vem han är. Vi pratar ju väldigt mycket om sekulariseringen i vår tid. Framförallt gör vi det i kyrkan. För vi tycker att sekulariseringen är ett hot. Och vad menar vi med det? Jo, förvärldsligandet. Att Gud och tron knuffas ut ur det offentliga rummet och får inte finnas där. Därför att samhället ska vara sekulärt. Samhället ska vara fritt från religiösa värderingar. Och det kallar vi för sekularisering. Och så säger vi att det påverkar oss alla. Men jag skulle vilja säga att sekulariseringens kanske största grej som den gör med oss kollektivt. Vet ni vad jag tror att det är? Det är att den får oss att glömma. Sekulariseringen får samhället och individer att glömma vem som är Gud. Vem som har allting i sin hand. Vem som till syvende och sist kommer att veta hur historien ska avslutas. Det är vad sekulariseringen gör. Varför pratar vi så mycket om detta också i kyrkan? Jo, det är för att sekulariseringen påverkar oss alla. Och det gör att du och jag programmeras med massor med minnen som handlar om att vi kommer att glömma vad det här handlar om. Vad ordet handlar om. Vad Bibeln talar om. Och det handlar ju inte om att vi ska isolera oss från den här världen och kasta ut datorerna och tv och allt. Du får inte beröra världen. För då är det kört. Nej. Men det handlar om balans, mina vänner. Det handlar om att hitta någonstans var påminns jag om vad som är det viktigaste i livet. Och jag menar och jag tror att det fullkomligt är så. Fullkomligt. Jag tror att det är så. Att kyrkan har en jätteviktig uppgift. Vi som kristna och som församling i vårt land, vi har en gigantisk uppgift att påminna varandra och andra om vem det är som är Gud. Det är inte vi. Det är inte människan. Det är Gud som är Gud. Och han håller den här världen i sin hand. Och han vet hur historien en dag kommer att sluta. Och han vill föra oss framåt genom historien till evighetens dag. Hörandet och görandet, att komma ihåg och att inte glömma. Och vi ser ju idag, jag tycker det är jättespännande att läsa till exempel i sjuan för 2 veckor sedan. Torbjörn Hägglunds öppet brev till Gud. Och jag vet flera som har reagerat på hans brev och till och med skrivit till honom och kontaktat honom. Och jag tänker så här, det är som om den här kollektiva minnesförlusten, den här kollektiva gudsglömskan, den håller liksom på att få bita i gräset. Det är som om det håller på att växa små frön här och där i vårt land. I kändiskretsar och i offentligheten och lite varstans. Som gör sig påmint och säger, vänta nu, hur var det nu? Är det vi som bestämmer allting, vi människor? Är det vi som har kontroll på allt? Eller finns det må hända någon som har bättre koll än vad vi har? Det är som om det håller på att vakna ett nytt kollektivt minne. Där vi börjar ana igen att det finns en Gud som har kontroll. Och som vill leda oss och hjälpa oss. Den här spegelbilden då. Ja, faktiskt talar ju Bibeln om att när vi speglar oss i Kristus, som är den sanna avbilden, så kommer vi också ihåg vilka vi är. Det är intressant. Så när vi vänder våra liv mot Kristus i vår minnesförlust, så får vi tillbaka minnet. Och det minnet är ett sant och gott minne. Där du och jag som de människor vi är kan spegla oss i en fullkomlig Gud som har tagit allt det ofullkomliga på sig. Och så blir vi de vi är tänkta att vara i relationen med honom. Han som är den sanna avbilden av Gud. Det är en intressant tanke. Så vi kan spegla oss i Jesus, du och jag. Och där få reda på, vem är jag? Varför finns jag till? Varför bor jag här? Vad är meningen med den här tillvaron egentligen? Och när vi gör det så säger ju till och med Jakob att om vi har blickat in i frihetens lag, som alltså sätter oss fria, så kommer vi också att om vi gör någonting utifrån det, så kommer det vi gör göra oss saliga. Sa han ju i texten. Men är inte det gärningslära? Det har vi väl gått emot hela tiden som kristna. Jag menar, vi lyfter upp nåden och vi säger att Gud frälser oss av nåd. Det är inte gärningar det handlar om. Ja, det är ju på ett sätt sant. När det gäller själva frälsningen att bli ett Guds barn. Den kan du inte köpa för pengar eller för någonting annat i världen. Den har Guds son själv köpt för oss. Så att du och jag får kallas Guds barn. Men vad är det som nåden sen gör? Ja, den lyser upp ditt och mitt liv. Den visar på vad du och jag kan växa i. Och den säger, här har du fått massor med gåvor. Vad gör du med dem? Och det är då vi går. Och det är då vi gör. Och även fast Jakob går att tolka, som ju Luther ibland sa, att det var en halmepistel, den borde brinna. Därför att han fick ju inte alltid riktigt ihop Jakobs brev med övriga evangeliet om frälsningen av nåd. Och så står Jakob och säger att den som gör, han blir helig och frälst. Men jag tror bara att läser man Jakob liksom lite baklänges eller förstår vad han menar bakom det, så säger han ju också såklart att det är av nåd vi är frälsta. Men om inte nåden kommer ut i våra händer så blir det ju ingenting. Då är det ju bara liksom, ja, jag är frälst och fri. Men det påverkar inte hur jag lever mot mina medmänniskor. Det måste bli handling. Det måste bli gärning. Jag läste på lite detta om att minnas. Inte jättemycket läste jag, men i alla fall. Jag läste om något som heter färdighetsminne. Alltså när vi kommer ihåg saker och ting som vi har lärt oss på ett sånt sätt att när vi gör det vi gör så sker det i princip automatiskt. Det är ett färdighetsminne. Att jag kan gå, att jag kan stå, att jag viftar med mina armar när jag pratar eller att jag kör bilen eller att jag cyklar och sådana saker. Det handlar om färdighetsminne. Det vill säga det är någonting som min kropp och min hjärna har lärt sig på ett sådant sätt att jag inte behöver tänka på att göra det. Jag måste liksom inte återkalla några minnen för att få tänka nu när jag var 6 år där. Hur var det jag gjorde igen när jag satte mig på cykeln? Elände, så jag följer när jag gjorde så. Det vore jobbigt om jag skulle behöva göra det varenda gång jag går ut och sätter mig på cykeln. Men det behöver jag inte. Därför att min kropp minns. Jag minns. Bara genom att sätta mig på cykeln så vet jag hur jag ska göra. Och då tänker jag så här. Kan det vara så att som Guds folk, som Guds barn, så behöver du och jag ett färdighetsminne? Det räcker inte med att jag kanske kan och vet vad den här boken talar om. Att jag kan återge ord, för det är det deklarativa, tror jag det hette. Deklarativa minnet eller explicita minnet. Det var också ett annat ord på det. Ni hör vad duktiga låter nu, låter som en doktor. Men glöm de där fina orden då. Men kom ihåg vad jag menar. Att det räcker inte med att komma ihåg och kunna recitera eller citera. Eller veta. Det står ju om Jona i Bibeln och det står om Jesus och står om annat. Utan färdighetsminnet sätter sig i mig på ett sånt sätt att jag helt enkelt kommer att göra det. Och då tänker jag, det är precis det handlar om. Evangeliet om Jesus Kristus handlar inte om en bok bara. Den handlar om en person och en relation som aktivt sätter sig i mitt liv. Och det vi ska göra nu om några minuter, när vi firar nattvard, det är att praktisera färdighetsminnet, mina vänner. Det är att säga att det här berör våra kroppar, våra liv. Det berör oss idag, därför tar vi bröd och vi dricker en klunk vin. Därför att det talar till mig och min kropp, hela jag. Det här berör dig idag. Det hände inte för 2000 år sedan bara. Det är färdighetsminnet. Och jag tänker så här banalt. Jag måste öva mig på färdighetsminnet. För någonting i mig kommer om och om igen tillbaka och säger: Robert, du kan det här. Du vet vad det står där i. Inte behöver väl du gå och prata med grannen som är sjuk? Inte behöver väl du gå till den och den och berätta om att du faktiskt tror att bön hjälper? Nej, men inte behöver väl du gå till hon som just har förlorat sin make med en kaka? Det är ju så obekvämt och jobbigt. Du vet vad det handlar om. Du är frälst och du är glad. Sitt ner. Ta det lugnt. Och då tänker jag så här. Det är någonting i oss som gör det. Som säger så. Vi vet att vi kämpar alla mot det här. Och vi går nästan jämt med ett dåligt samvete. Och det är inte poängen med den här predikan i alla fall. Så poängen är att jag måste stretcha mig. Jag måste ibland utsätta mig för saker som jag inser. Nu är det Gud som är Gud och inte jag. Här måste han visa om det här håller. När jag sträcker ut min hand till den som behöver den. När jag går till min vän och säger: vet du, jag ska följa dig på sjukbesöket som du är nervös över eller vad det nu är. Eller jag ska be för dig. Därför att jag tror att bön hjälper. Det är obekvämt, det är jobbigt, det känns i hela min kropp. Jag går tillbaka och går och sätter mig på toaletten. Därför att det känns, det gör mig nervös. Men hela jag behöver det. Därför att jag måste träna. Och vad talar Paulus om? Och han talar om att öva oss i Guds fruktan. Och jag tänker att det är så. Jag måste öva mig i kärlekshandlingar. Jag måste öva mig att gå till min granne, till min vän, till min kompis. Sätta mig ner och be med någon. Jag måste öva här i kyrkan. Jag måste öva mig att sätta mig ner med dig och be med dig. Och be i tro på att Gud hör bön och att han faktiskt kan svara på bön. Jag behöver öva mig i att tro att Bibelns ord är sant. Och när jag läser det så påverkar det mitt liv. Jag behöver öva mig i allt det här. Det är att stretcha mig, det är att försöka sätta det i färdighetsminnet. Så att jag till slut gör det här utan att jag behöver gå på toaletten efteråt. Är ni med? Och så tror jag det är. Och jag tror att evangeliet handlar om det. Jag tänker på konferensen vi hade förra veckan. Eller för 2 veckor sedan. New Wine-konferensen. En del av er kanske var det där, andra inte. En del av er kanske tycker att, ja, men New Wine, vad heter det för? Och det kan jag tycka också. Ja, det kommer från England och det är en förnyelserörelse och så vidare. Och då heter det New Wine. Men det skulle kunna heta något helt annat. Vad handlar det om? Vad är undervisningen där? Ja, det är att den här undervisningen vi har fått om Jesus Kristus, det måste ut i våra händer. Det måste bli ett färdighetsminne. Jag måste göra det jag också tror. Och då handlar det inte om magi eller någonting. Det handlar om att, ja, men när vi tränar till exempel på konferensen och vi lägger händerna på varandra och så ber vi och så säger vårt sjukdomar att gå. Det är inte magi det handlar om. Det handlar om att jag behöver förstå och fatta att Jesus Kristus kan hela den sjuka. Det handlar om att förstå att när jag älskar min medmänniska så händer det någonting också med mitt hjärta. Det händer någonting i mig. Det sätter sig i min kropp. Och jag börjar förstå att Jesus är Herre och frälsare. Och kan göra det han säger att han kan. Och när Guds folk missade det här så gick Gud till rätta med dem och sa: men ni gör ju inte det ni ska göra. Jag hade ett långt och fint bibelord här, men jag tror att inte jag tar hela det, för jag ska knyta ihop nu. Men då sa Gud liksom: ni gör ju inte det ni ska göra. Ni ger, tar inte hand om änkorna, de faderlösa, den fattige. Utan ni sitter och tar det lugnt. Och så säger han: men ni måste göra det, för det är det som är att vara Guds folk. Och det är precis det handlar om. Det måste bli ett färdighetsminne. Det ska synas och det ska kännas genom dig och mig. Sen behöver vi, du och jag, träna på det här. Vi behöver öva på det. Vi behöver få tid tillsammans här, tryggt i Guds församling, att också öva det. Men framförallt tror jag att vi ska öva det utanför våra kyrkväggar. Där det liksom krävs att Gud är Gud. Och det är inte vi har så mycket kontroll. Nu ber vi om att få kraft att göra det. Amen. Tack Jesus för att du är så tydlig med oss. Ditt ord är rakt, ditt ord är fantastiskt, Herre. Och när vi läser det så många gånger så sätter det sig i vårt minne. Vi kommer ihåg berättelserna, vi kommer ihåg det du säger. Men inte alltid, Herre, det får komma ner i vårt hjärta. Det är inte alltid det sätter sig i vår kropp. Det är inte alltid det blir det här färdighetsminnet, Herre. Och jag ber dig, Jesus Kristus, att du skulle göra det med den här församlingen. Herre, vi har omsorgens år om ett år. Eller det här året. Också nästa år. Vi vill ha omsorgens år alltid, Herre. Därför att det måste synas i gärning i våra liv. Så hjälp oss som kyrka att göra det bästa för vår nästa. Och göra det i handling. Göra det med ord också såklart. Men framförallt i kärleksfulla handlingar. Så kom heligande. Kom till oss nu när vi ska också gå in i nattvarden. Led oss där. Låt oss få ta steg. Låt oss söka oss mot böneplatsen. Låt oss bara få säga till dig, Herre: jag vill ju det här. Jag vill att det ska vara mer än att jag kommer ihåg. Jag vill leva det här och nu. Kom, Herre Jesus. Amen.